Hej och välkommen till dagens juridik. Podden Nytt år 2021. Vi ser fram emot det och hoppas att coronaläget ska förändras. Vi befinner oss i en turbulent tid. Det är upplopp i USA, i huvudstaden Washington DC. Vad tycker vi om det här, Erik?
Det enda man kan tycka, eller det enda rimliga att tycka, är att det här är fruktansvärt. Men också sett från sidan så här, det är fascinerande. Jag satt igår kväll och följde det här på CNN, och det går liksom inte att sluta titta på de här människorna som, jag vet inte hur man ska beskriva dem, och på de bristande polisinsatserna. Även jag har aldrig sett något liknande alltså.
Det är skakande. Det som är det värsta är ju att man också kan bli lite avtrubbad. Jag menar, det händer så mycket grejer nu med corona och så det här stökiga valet i USA och Trumps vägran att ge upp sin valförlust, och sen så kommer det här på det, och de bilderna som du sa, Erik, det är ju helt sanslöst. Jag fick ju flashbacks till när man satt och tittade på plundringen av Muammar där Gaddafis palats några år sedan. Alltså, det ser ju precis likadant ut när det kommer någon lyftandes på ett sånt här Trump-podium och sitter med benen på något skrivbord där. Det är helt fruktansvärt.
Och då ska man veta, jag som själv har varit vid Kapitolium många gånger, vi känner till säkerheten där, och de har ju alltså en egen polisstyrka på drygt 2000 man, The Capitol Police, som lyder direkt under kongressen. Och man undrar ju hur chefen där egentligen idag och dagarna efter de här upploppen kan hantera den här situationen. Hur kan det ens få ske så här i ett land som USA?
Nej, för det är också liksom en väldigt så här intressant aspekt. Det här var ju känt sedan tidigare att Trump-anhängare skulle liksom samlas och demonstrera, protestera vid Kapitolium. Och ändå så var man så underbemannade. Alltså, gång på gång har det upprepats i diskussionen nu, i efterspelet. Så här, now imagine they were black. Alltså, tänk hur mycket poliser som samlades vid de här Black Lives Matter-demonstrationerna. Hur det såg ut på Kapitolium när det var en sån marsch i Washington. Där det stod liksom kravallutrustad polis längs hela trappan, liksom flera led. Igår när det kommer white trash-amerikaner med liksom, de var ju beväpnade, flera av dem, som man kunde se på tv-bilderna. Då bara, nej, det händer ingenting.
Men det,
ingen organisation.
Men det spär ju också på, tycker jag, hela den här splittringen som finns. Dels att man inte var rustade för det, och sen så borde man ju varit medvetna om att det här var ju tydligt från början att det fanns de här typen av riskerna. Jag upplevde ju aldrig att det fanns någon risk under de här Black Lives Matter-demonstrationerna, även om de till viss del var våldsamma ibland, att man på något sätt skulle försöka storma Kapitolium, och ändå då så hade man den typen av beredskap. Så det är ju också, det säger någonting om den samtiden vi lever i, tycker jag.
Det är ju så också, alla som har sysslat på något sätt med så kallade polistaktiska överväganden vet att något av det absolut farligaste och mest unpredictable som finns, det är folksamlingar som sätts i rörelse i någon form av masspsykos eller massupplopp, va? Och det är oerhört svårt att få stopp, och det vet man ju.
Det måste varit fruktansvärt obehagligt för de som befann sig inne i kongressen. Nu har inte jag förstått exakt vilka som var där vid tidpunkten för den här stormningen. Det enda jag hörde var att Mike Pence satte sig i säkerhet. Men det är inget kul att sitta där inne på något kontor när det kommer liksom tusentals människor in och börjar slå sönder hela byggnaden.
Nu har det i varje fall både dödstalen landat där de har landat. Jag tror att det är totalt 4 eller 5 personer, och det är djupt tragiskt att det ska behöva bli på det sättet. Men i övrigt så har det lagt sig kring den fysiska stormningen, och beslutet är formellt fattat i kongressen om att Biden tar över den 20.
Jag tycker ändå så här, det går inte att ha den här diskussionen utan att faktiskt nämna Trumps tal som då under pågående stormning. Han blev då uppmanad av Joe Biden att nu måste du liksom gå ut i tv och ta avstånd från det här. Och då lägger Trump ut en kort filmsnutt där han förvisso uppmanar de här, i brist på ett bättre ord, demonstranterna, terroristerna har de ju kallats också. Men där han ändå säger att så här, we love you, I understand, the election was stolen from us, but we love you. Är det världens mäktigaste man?
Det är häpnadsväckande. Alltså,
det tycker jag var liksom, det är nästan det värsta i hela den här historien. Att liksom det finns idioter som stormar en myndighetsbyggnad och visar sitt missnöje. Men att den sittande presidenten går ut och säger att han älskar dem under pågående stormning, det tycker jag är... Alltså det hör man ju inte ens liksom från Ukraina eller Belarus eller liksom... Det här, det är verkligen unheard of.
Den 20 januari får USA en ny president som tillträdde klockan 12 på dagen, Joe Biden. Jag har här hemma stormare om en på ett betydligt mindre sätt också. För detta, ja, rikspolischefen, generaldirektören för en rad myndigheter och absolut senast för MSB har avgått.
Ja, Dan Eliasson. Och efter den här, alltså det blir ju, det började med en suck där. Jag tycker att hela det här är en suck. Det började ju på annan dagen, eller om det var juldagen, med Morgan Johansson som hade varit ute och julhandlat i min gamla hemstad Lund på en galleria där Nova Lund. Och sen så kom det Stefan Löfven, hade varit och köpt någon reservdel till någon rakapparat och bytt klockbatteri till sin kära hustru. Och sen så var det Magdalena Andersson som var hyrde skidor i Sälen. Och sen så kommer bomben att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, generaldirektör Dan Eliasson, har åkt på, vilket han sen sa, en nödvändig resa till Gran Canaria. Och det, där någonstans gick väl proppen för mig.
Någonstans måste man ändå tycka att MSB, inte bara tycka utan faktiskt det är så att MSB är helt central i den pågående krishanteringen och pågående pandemin, va? Och att den främste företrädaren för den myndigheten då negligerar de här rekommendationerna och restriktionerna beträffande resor på ett sånt flagrant sätt och dessutom kallar den för nödvändig. Det känns ju något apart, va, Erik?
Ja, men alltså, precis som Ville sa, så här, någonstans dramaturgiskt så byggdes det här upp. Alltså Morgan Johansson var först, va? Och sen Stefan Löfven. Och när Stefan Löfven gick till gallerian i Stockholm för att byta ett klockbatteri tillsammans med någon livvakt och fångades på bild, då kände jag bara att men alltså, nu får ni ju, ni kan ju inte stå ena dagen i tv och säga att nu ska liksom, det här gäller alla, vi måste hålla ut, tillsammans ska vi stoppa det här. Och sen bara gå till en galleria för att byta ett jävla klockbatteri. Han är dessutom statsminister. Han kunde ha ringt till det här klockmästare eller vad det var och sagt, kan ni posta den här klockan? Alltså, det finns så många alternativ. Och man tyckte att det här var Morgan, Löfven och sen då skiduthyrningen. Men när Eliasson kom, då kände jag bara att det här var bortom... bortom mitt förstånd. Jag kan inte, ja, men det, Karn är ju inte dum i huvudet, men det här beteendet är ju helt obegripligt. Jag kan inte förstå.
Nej, jag tycker ju dessutom att de här då mindre insatserna från statsråden och statsministern är i sig anmärkningsvärda, därför att man kan då mötas ibland i den här diskussionen utav argument av typen att ja, men det är ju små grejer de måste också få och så vidare. Nej, men det är ju precis det de har stått nu gång på gång påpekat, att vi andra ska undvika så långt i möjligt, och då bör man kanske inte delta själv i julhandeln, och då kanske man, som ni säger, dramaturgiskt inte heller bör avsluta sin karriär som generaldirektör på en krismyndighet med att själv bryta mot de här reserekommendationerna.
Nej, jag tycker att hade Stefan Löfven och Morgan Johansson och övriga liknande position betett sig på det här sättet i våras när det fanns en stor acceptans för den svenska modellen och när vi pratade väldigt mycket om att det viktigaste är att man håller avstånd, så kan man ändå leva förhållandevis normalt. Då hade vi varit i en annan situation, men när man nu de senaste två månaderna har, alltså på ett väldigt moralistiskt sätt, stått på de här presskonferenserna och sagt att vi kommer stänga ner gallerier och köpcentrum och liknande, och så gå dit två dagar innan jul när man precis har fördömt att människor samlas i julhandeln för att byta en reservdel till en rakapparat. För mig är det helt obegripligt. Och jag tror att Dan Eliasson hade säkert kunnat komma undan med den här Kanarieöarna-resan om det inte hade varit så att det börjades publiceras artiklar om exempelvis Morgan Johansson och dem. För det var då det här fenomenet väcktes.
Sen kan man ju fråga sig...
Ja, tror du?
Ja, jag tror att det skulle fått samma effekt om inte de här Morgan Johanssons och statsministerns deltagande i julruschen hade blivit avslöjade. Jag vet inte.
Jag tror inte.
Ja, jag tror det. Och jag tror dessutom att det har snarare haft en dämpande effekt. Så det visar att han är inte ensam om att göra misstag eller att liksom bryta mot restriktioner. Utan det gör folk lite hipp som happ. Och det är ju ett problem i sig. Att signalvärdet mot folk som inte tar pandemin på tillräckligt stort allvar. Utan som tycker att men jag kan ju faktiskt åka till Nacka Forum. Jag ska ju bara köpa någonting på Clas Ohlson. De får liksom vatten på sin kvarn och tycker att ja, men kan statsministern och Morgan Johansson så kan jag. Men om så att säga det här med att fler och fler gör det eller många gör det inte hade varit ett faktum, så tror jag att smällen mot Eliasson har varit ännu tydligare.
Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med, för det känns ju som att det måste ju finnas bilder. Det kan inte vara första gången som varken Morgan Johansson eller Stefan Löfven befinner sig i en galleria under den här pandemitiden. Med tanke på att de gör det 2 dagar innan jul har jag väldigt svårt att tro att de inte skulle gjort det innan. Men då känns det som att det har funnits någon form av gentleman's agreement eller hederskodex bland. För det måste ju kommit in sådana tips till tidningar och liknande tidigare om att det finns inget nyhetsvärde att skriva om det här. Men det måste ju vara efter den här uppskruvade tonen som nu har kommit de senaste månaderna som den här typen av publicering har blivit intressant.
Jo, fast jag menar ändå att jag tycker ändå att det är en väsentlig skillnad att liksom i Stockholm då 200 meter från regeringskansliet att statsministern går och byter en del till sin rakapparat jämfört med att sätta sig på ett flygplan och åka till Gran Canaria och dessutom i liksom den första kommentaren säga att men det här var en nödvändig resa. I andra läget så framkommer att vad var det som var nödvändigt? Jo, jag ville fira jul med min dotter som bor där. Alltså det är en nivåskillnad i övertramp, tycker jag.
Sen tycker jag, Stefan, där kanske du kan svara på, men alltså Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, hanterar ju uppenbarligen extremt känslig information i många avseenden. Vi leker med tanken att han bor på ett hotell där. Kan man sitta och sköta sådana typer av arbetsuppgifter på ett hotell wifi som är öppet för alla gäster?
Det kan jag inte svara på. Generellt sett så skulle jag tro att vissa saker inte får skötas via ett öppet wifi överhuvudtaget på den nivån. Men mycket kan säkert gå via mobiltelefoner och annat som är betydligt mycket säkrare sätt att kommunicera på. Jag kan inte svara på den frågan, men mer än att jag vet att man naturligtvis inte på ett öppet wifi kan använda sånt som är sekretessbelagd information. Men för att återgå lite grann till det här ni pratade om signalvärde. Jag tycker också att det har ett värde, negativt värde ska jag naturligtvis säga, i den andra riktningen, nämligen för framtiden. Hur kan man stå efter den här typen av fadäser och med trovärdighet då ännu en gång? Det hade gällt Dan Eliasson om han hade fortsatt som generaldirektör, men det gäller faktiskt också de här statsråden och statsministern. Nästa gång som han står i en presskonferens eller i ett tal till nationen och pratar om vikten av att följa de här rekommendationerna, så klingar det ju då inte bara lite i året utan kanske också lite falskt, va?
Ja, det gör det ju självklart. Alltså, jag menar, det här säger är väl att den här pandemilagen, om den nu röstas igenom här innan den här veckan tar slut, kanske behövs, för att det finns ju uppenbarligen en frestelse även hos våra högsta myndighetsföreträdare att så att säga gå runt de rekommendationer i alla fall som finns kring att man inte ska befinna sig i shoppingcentrum.
Och så är det årsskifte och nya lagar som träder i kraft, det är det ju alltid, men inga större dramatiska grejer. Det handlar lite om unga brottslingar som ska kunna dömas till så att säga hemarrest.
Ja, alltså det är väl egentligen den mest intressanta, tycker jag, att man sedan årsskiftet har plockat fram eller tagit fram då en ny påföljd som man kallar för ungdomsövervakning för då särskilt unga lagöverträdare som man ska kunna döma ut då när varken ungdomsvård eller ungdomstjänst anses vara tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till straffvärdet och vilken typ av brott det är. Så då ska man kunna få sitta mellan 6 månader och 1 år med hjälp av klassisk fotboja då, bevakad och bara få röra sig kanske innanför hemmets gränser.
Det är lite intressant, för det är sådana som man i alla fall i tidigare generationer hade som så att säga, rumsarrest, hette det väl på lite skojsig svenska, att föräldrar sa att nu får du inte lämna ditt rum för att du har betett dig illa och sådär, va. Och det är lite grann här, det här kan alltså omfatta till exempel helger. Man säger så att den här ungdomen får inte vara ute på helger, eller man får inte lämna bostaden under helgkvällar eller kvällar eller klockan 18 efter beslut då. Och det där kan ju få en viss inskärpande, närmast uppfostrande effekt som inte är bara liksom straffande eller som påföljd. Va?
Ja, men precis. Och det blir väl något mellanläge där mellan så att säga ungdomsvård. Sen finns det ju någonting som heter, vet du, särskild ungdomsvård. Att det som är mycket mer inskärpande än den vanliga ungdomsvården. Och jag kan väl tycka att det är ganska bra. Men när vi har de senaste dagarna sett vilken kritik som har riktats mot vissa såna här vårdboenden för unga och liknande, om att det inte fungerar särskilt bra alls där. Så det kan väl vara värt ett försök, eller vad tror du, Erik?
Ja, jo, men jag håller med, men samtidigt så är jag så här, alltså det ska bli intressant att se vilken typ av brott det här döms ut för. Därför att jag menar, med hur dagens samhälle ser ut, det är inte så att det är jättesvårt att begå brott från en dator. Eller om den här ungdomen, vi säger att det är en 17-årig person, ja, men han får inte gå ut på helgerna. Nej, men finns det någonting i den här påföljden som hindrar att han bjuder hem 40 kompisar och har en knarkfest hemma? Ni förstår vad jag far efter. Att liksom, det är ju, vilken typ av brott ser vi att det här ska vara aktuellt för, och vad är det som hindrar så att säga att den brottsliga verksamheten fortgå hemifrån.
Du kanske är någonting på spåren här som kan vara politiskt gångbart och ta med som ny lagstiftning, nämligen att man även kan dömas till internetförbud, vilket kanske skulle vara det allra värsta och mest ingripande påföljden för en tonåring eller en ungdom idag. Va?
Ja, men i alla fall att man kunde kombinera det med en övervakning av deras så att säga internettrafik, eller om det nu skulle vara möjligt. Eller att, ja, men det finns begränsningar.
Ja, de får spela alfabet men inte poker till exempel. Va?
Men sen tycker jag också att jag menar, det här måste, nu har inte jag läst förarbetena till den här nya lagstiftningen, men jag menar, man kan ju ha väldigt olika typer av boendesituation också. Jag utgår från att man ser till att det är lämpligt för en person att befinna sig i hemmet. Jag menar, det kan ju finnas massa olika orsaker, att man har föräldrar som inte alltid är de schysstaste och liknande, och då är det ju verkligen olämpligt att ha någon hemma i väldigt stor utsträckning.
Ja, och också kan man begränsa då en dömd persons umgänge. Och den personen umgås med till exempel målkamrater i det här ärendet. Eller, alltså, finns det, man tänker att det, ja, som sagt, vi kanske ska sätta oss och läsa förarbetena för att se lite mer hur man har tänkt och resonerat.
Jag är väldigt svårt att tro det, eftersom det som stod från regeringen så att säga, det var ju att det handlar om att begränsa rörelsefriheten, så det står ju inget annat om att man kan begränsa någons umgänge, så det tror jag inte.
Sen kan man också då i den här skörden av nya lagar som träder i kraft vid årsskiftet, eller trädde i kraft ska jag säga vid årsskiftet, se att den som har en massa obetalda p-böter, det vill säga sånt som inte har betalts efter 6 månader, va, så då kan man komma åt oftast den målvakten som äger en sån och står skriven på en sån bil genom att ge bilen körförbud eller ta bort skyltarna på den och sådär.
Absolut, och det är för att komma runt de här bilmålvakterna. Men sen så vet jag också att man i samma lagförslag har man ju infört en ny lagstiftning som innebär att om man har ekonomiska förutsättningar att betala andra typer av böter som inte bara är p-böter och inte gör det, då kan man faktiskt omvandla de här böterna till fängelse. Och det tror jag kan vara en väldigt effektiv åtgärd för att driva in mer pengar till olika borgenärer och även till statskassan.
Då ska vi bara också för formen skulle säga att p-böter är egentligen inte böter, utan det är alltså en avgift, så att därför krävs i så fall en lagändring, precis som du pekade på. Det togs bort.
Men det här är ju en hjärtefråga, Stefan. Det måste ju du...
Min hjärtefråga är att så kallade p-böter ska utfärdas inom ramen för vad lagarna tillåter och inte utanför de ramarna, vilket sker i allt för stor omfattning idag. När det gäller att driva in konstaterade då parkeringsskulder, så har jag inga invändningar mot de metoder som används så länge det är proportionellt. Och det låter väl högst proportionellt att man kan ge körförbud på en bil som har obetalda böter.
Men det påverkar inte dig som ibland brukar samla dem på hög innan du bestrider dem?
Det påverkar inte mig av den enkla anledningen att enligt 7 § i lagen om felparkeringsavgift så ska den så kallade p-boten, alltså felparkeringsavgiften, betalas även om den bestrids. Detta är då i den offentligrättsliga parkeringsregelverket, inte när det gäller det privaträttsliga, för där kan man då vänta till man blir stämd inför domstol.
Så dina skyltar sitter säkert?
Mina skyltar sitter säkert. Jag gör alltid rätt för mig, även om jag driver ärenden i domstol som jag då vinner som pilotärenden oftast. Men nu ska vi inte prata om mina egna mål i domstol, utan nu ska vi gå vidare i den här skörden av nya lagar. Höjt rutavdrag. Det här är ju politiskt känsligt område med RUT och ROT och sådär. Vad tycker vi?
Ja, men det är väl en eftergift som Socialdemokraterna har tvingats göra, misstänker jag, genom den här så kallade januariöverenskommelsen. Jag har svårt att se att det är ett förslag som kommer direkt från Socialdemokraterna, men det höjda RUT-avdraget och RUT-avdraget generellt kan man ju ha massa åsikter om. Jag tycker själv att det är ett ganska bra avdrag. Det är väl väldigt förmånligt att använda. Sen får man ju alltid hoppas att det leder till det man vill att det ska göra. Det vill säga ökade arbetstillfällen som liksom erbjuder skälig lön för personer som jobbar med den typen av tjänster som man kan dra av för. Men generellt sett tycker jag att RUT-avdraget är bra.
75 000 var höjst det till nu. Erik, vad tycker du?
Ja, nej, men jag är väl lite på Villes linje så att jag tycker det är också svårt att utvärdera. Jag kan för lite om avdraget och så att säga vad som är argumenten mot det hela tiden. Men alltså, så länge systemet inte utnyttjas och det finns möjlighet att kontrollera att det inte utnyttjas, så är jag väl...
Jag har vidare. Ja. Passavgiften höjs från 350 till 400 kronor.
Är ja, det, som är en känd, det är en kännbar höjning som man blir riktigt upprörd över.
Men TV-avgiften sänks med 67 kronor per år.
Ja,
och person,
det är ju jättebra ju, nu när den ändå dras av på skattsedeln så att säga.
Och sen en sak som faktiskt ligger inom straffrättens område rör ju synnerligen grovt vapenbrott här. Där är betydligt fler typer av vapenbrott ska bedömas som just synnerligen grova, va? Och maxstraffet höjs då till 7 år.
Och ja, och det är faktiskt en rätt het potatis, speciellt bland människor som är alltså vapenintresserade, dels som skyttar men även som jägare, tror jag att de kan komma att drabbas av det här. Det vet ju du som jagar mycket, Erik.
Ja, men alltså debatten har gått hård rätt länge kring det här. Sen, alltså syftet är ju naturligtvis inte att det ska drabba alltså tävlingsskyttar eller jägare, utan att man då ska komma åt kriminella och i ett tidigare skede och precis som de tidigare ändringarna vad gäller obligatorisk häktning och sådär och liksom få bort vapen från gatan och ha någon form av, ja, man ska riskera mer om man bär vapen på allmän plats eller där det inte är befogat. Och det är väl i viss mån kanske en följd av den gängdebatten som har pågått länge och det ökade antalet skjutningar. Och i den aspekten så är det bra. Men man måste ju också, som sagt, väga in vilka andra grupper kan drabbas av det här och går det att undvika det?
Generellt så vet vi ju att en statistik som finns för alla former av vapenbrott och brott där vapen, alltså skjutvapen framförallt, används, visar ju att det är en försvinnande liten andel av brotten som faktiskt begås med legala vapen i grunden, utan det handlar om illegala vapen, ofta till och med insmugglade sådana.
Ja, absolut. Och är det något som används så kommer det ofta från något, någon har stulit från något dödsbo eller liknande. Det är väldigt sällan som aktiva jägare blir bestulna på ett hagelgevär som någon i sin tur liksom sågar av piperna på och använder brottslig verksamhet. Det finns flera studier och mycket statistik som visar på, så att det är inte ett stort problem.
Är det någon annan?
Nej. Och någon gång om året sker det ju att en person som har vapen hemma, som är jägare, begår ett allvarligt våldsbrott. Det har vi ju haft några exempel på, men det är en försvinnande liten del jämfört med de illegala vapen som används.
Ja, det var väl de kanske, jag vet inte, axplock i vart fall av de lagändringar som sker här. Vi skulle kunna fortsätta att fördjupa oss i nya regler för hur man beräknar böter för överlast på fordon och liknande, men jag tror att intresset för detta är begränsat. Vi går vidare. Och då handlar det om den häktade artisten som har varit så omskriven och inte minst namngiven i även morgonpressen på ett sätt som kanske är ovanligt.
Ja, så alltså jag skulle nästan faktiskt vilja bolla över det här till Erik för lite mer redogörelse, men det jag skulle vilja säga först är att jag tycker att en artist som förvisso är väldigt känd av många i Sverige, men att namnge en sån person i det här stadiet i en utredning, det fascinerar mig att till exempel Dagens Nyheter har gjort.
Och det handlar alltså om stämpling till människorov som är den formella brottsrubriceringen. Erik?
Ja, men precis. Och det här är ju ett brott som då ska ha begåtts för 10 månader sedan eller något. Men den här artisten greps nu precis vid nyår och sådär. Men en intressant fråga är ju precis. Expressen var väldigt tidiga med att namnge. Men de har ju en ganska offensiv namnpubliceringsstrategi princip. De namnger ganska ofta även för liksom relativt lindriga brott. Men vad gäller det här och att Dagens Nyheter då har namnget, jag förmodar att det är efter principen att det är en väldigt offentlig person som är en förebild för många och så många vet vem det är. Men jag är ändå mycket förvånad och ganska skeptisk till det här. Om det nu skulle visa sig att den här artisten som tidigare också kan man säga har suttit häktad misstänkt för mord i flera månader och sen avskrevs helt på den utredningen. Om han nu skulle skrivas av på den här utredningen, det är ju en väldigt stor publicitetsskada han har lidit efter att ha blivit namngiven på det här sättet.
Det finns ju två sidor av den här typen av publicistiska beslut. Som är både pressetiska naturligtvis men inte minst juridiska. Och den ena rör naturligtvis graden utav sannolikhet för att det han anklagas för är korrekt. Och där styrs det i formell mening utav är han dömd, är han skäligen misstänkt, sitter han häktad på sannolika skäl och så vidare. Där grundregeln är att du inte ska betraktas som skyldig förrän du faktiskt är dömd utav en domstol. Det andra handlar om allvarligheten på brottet naturligtvis, så finns det ett oavvisligt allmänintresse utav det. Och det tredje handlar ju om naturligtvis om det här allmänintresset då baserar sig på en mycket, mycket känd person, precis som vi diskuterade, som får finna sig i detta, till exempel en förtroendevald politiker eller börs-vd eller för den delen en offentlig person. Jag är en gammal människa i det här avseendet. Jag visste då inte ens vem han var som artist, men jag förstår att han är väldigt, väldigt stor.
Ja, men extremt stor. Men jag kan fortfarande tycka att det är tveksamt med den här namnpubliceringen, för vi vet ju alla att bara för att en person sitter häktad så behöver inte det betyda någonting. Sen är det ju så här, det finns ju inget färdigt förundersökningsprotokoll eller liknande, utan det enda man har att luta sig mot här är väl det som har sagts på en eventuell häktningsförhandling som jag förmodar har skett bakom lyckta dörrar, och sen så eventuella tips från polisen, kanske en kommentar från åklagaren, advokat eller liknande, så att det finns inte jättemycket att luta sig mot heller.
Nej, och jag som då har jobbat som kriminalreporter på kvällstidning i nästan 15 år, jag kan påminna mig kanske ett eller två fall där man redan då vid en häktning har namnpublicerat. Och då har det ju handlat om personer som har erkänt brott eller som då har varit bundna via, genom DNA, för jag kommer ihåg vad heter han? Serievåldtäktsmannen, han hette väl också Eliasson, va? Som namngavs väldigt tidigt. Han som cyklade och cyklade i kapp kvinnor. Och eftersom att det då var flera fall och DNA stämde på alla de här fallen, och när man plockade in honom så gjorde man det på en DNA-träff. Då kunde han namnges av tidningarna, för att ja, det var redan där en övertygande bevisning. Men här så vet man ingenting om vilken typ av bevisning som finns.
Hur tror ni ansvarig utgivare är på DNA har resonerat då?
Men måste jag resonera på det sättet att han är så pass välkänd av allmänheten att det är befogat att publicera hans namn och att anklagelserna mot honom är så pass grova?
Erik, vad tror du?
Ja, alltså jag... på Expressen så har jag rätt lätt att se hur de har resonerat, för att de har ju som sagt varit rätt offensiva, och det här är också en person som har då rört sig eller tillhört ett kriminellt nätverk, och de har ju publicerat namn och bild på personer motiverat med att de tillhör det här nätverket utan att de för den skulle just för tillfället varit misstänkta för några allvarliga brott, utan att det har varit ett intresse i sig. Men hur DN har resonerat, det har jag svårt att förstå. Faktiskt. Det är inte samma... Alltså Expressen har också ett annat typ av klickfiske än vad DN är känt för att ha. Men jag har svårt att förstå det här. Det vore intressant om branschmedia skulle ställa den här frågan.
Vi ska tillägga att det här då... Den vana man har att lite enklare namnpublicera och det klickintresse man har, det är inte på något sätt en godtagbar förklaring till att göra publiceringar som rent generellt sett i efterhand visar sig vara övertramp. Det är inget man kan åberopa i en domstol till exempel eller i pressens opinionsnämnd att vi har ett klickintresse. Det ska nog undersökas.
Nej, absolut inte. Sen skulle jag bara vilja lyfta en annan sak här som faktiskt har det har lyft en diskussion kring, och det är ju det här med den här artistens musik som ligger på Spotify exempelvis. Och då finns det ju personer som hävdar att Spotify här nu skulle ha ett ansvar att så att säga ta bort eller kurera spellistor så att säga där hans musik finns med, och den diskussionen har jag också lite svårt att förstå i det här läget faktiskt, för att jag menar, det är, återigen, vi kommer tillbaka till det, han är häktad misstänkt för brott, punkt slut, ingenting annat.
Nej, och det jag har ju i samma debatt har det också väckt frågor om huruvida Sveriges Radio ska spela den här artistens musik, och det kanske är ännu mer intressant så att säga, att man då tycker att public service ska censurera bort vissa artister för att de är misstänkta för brott, eller i vissa fall då dömda för brott. Den här artisten är ju också dömd för brott tidigare och har suttit i fängelse och sådär. Men det bör jag tycka är väldigt allvarligt om det skulle bli så, och jag såg också så svårt att se, vad skulle man dra gränsen då?
Men sen tycker jag att det är en väldig skillnad om Sveriges Radio, så att säga, som man vet väldigt noga, väljer vilken typ av musik man ska spela i vissa program och liknande för att det ska funka med den typen av program man har och med sina lyssnare, och man har olika kanaler och så. Det är ju en sak. Då kan man ju ställa sig frågan, ska vi spela den artisten eller inte? Men att Spotify, som är en slags musikbank där vem som helst själv kan söka upp en artist och lyssna på, att de skulle ha det ansvaret, det köper inte jag alls.
Så. Nej, inte jag heller. Inte jag heller.
Sen tycker jag att det är, och det är också på ett rent generellt plan, har inte specifikt med det här fallet att göra för jag kan för lite om det, men det är intressant när man börjar prata i termer av att människor tillhör vissa nätverk hit och dit. Va? Det kan vara så, det kan vara intressant både naturligtvis sociologiskt, kriminologiskt och till och med underrättelsemässigt för polisen, men att börja låta det få effekter som rör rätten att till exempel publicera sig eller bli publicerad, eller rätten att bli behandlad som oskyldig tills man är dömd i domstol. Jag vet inte, jag har hört sedan 90-talet, inte minst från polisens håll, hur man har pratat om nätverk och kriminella MC-gäng och så vidare. Och då kommer alltid frågan, hur vet ni det? Att han är en del av detta nätverk, om man nu inte är god medlem i till exempel ett MC-gäng där de till och med officiellt bär västar med sådana emblem. Men hur vet man att ett visst MC-gäng är kriminellt? Vi har faktiskt inte kriminella grupperingar på det sättet inom lagstiftningssfären.
Nej, det har ju vi kritiserat i den här podden tidigare när man ville stifta nya lagar där som man tror jag till och med har gjort nu, att liksom vissa brott ska straffas hårdare om de har kopplingar till kriminella nätverk och sånt. Och det är ju extremt svårt att bevisa, och jag tycker det du säger, Stefan, du har stor poäng i det. Alltså man kan inte straffa folk för att man möjligtvis eventuellt ingår i någon form av nätverk där vissa personer agerar kriminellt. Det blir ju befängt.
Ja, jo, nej, men jag hör vad ni säger. Samtidigt så är det väl inte, alltså det är ju inte kriminaliserat att ingå i en gruppering som då bedöms vara kriminell. Men att det kan anses vara en försvårande omständighet. Om man har begått ett brott och man har gjort det så att säga i en grupperingsnamn, och att man har använt liksom, om det nu skulle vara ett kriminellt MC-gäng, Hells Angels eller någon annan typ av gäng, och att man då använder det som ett påtryckningsmedel, då tycker inte jag att det är orimligt att det kan anses vara en försvårad omständighet.
Nej, men då är det återigen, då ska det ju vara mer eller mindre en lejd mördare eller någonting som gör det verkligen på uppdrag om dem. Men det tror jag, det är väldigt sällan som liksom avsändaren direkt är ett kriminellt gäng. Det är väl snarare en person eller liknande. Jag tror att det blir extremt svårt att bevisa den typen av kopplingar.
Vi har faktiskt till och med i Sverige haft ett antal fall som har omskrivits i dagens juridik, även om det är många år sedan nu, med personer som har inte fått behålla sina utskänkningstillstånd på restauranger därför att det har visat sig att de har då någon form av privata kopplingar till personer som i sig är så olämpliga att de inte skulle ha fått sådana här utskänkningstillstånd för restaurangrörelse. Och de personerna är då kopplade till sådana här sammanhang välkända nätverk. Och det blir liksom lite märkligt att lägga myndighetsutövning och den typen av beslut när man lägger en sån bekantskap till grund för detta och anses då vara olämplig för att till exempel driva restaurangverksamhet med alkohol.
Ja, men vi har ju skrivit om flera fall i närtid nu där personer har blivit om sina tillstånd att inneha vapen för att de har ingått i bland annat då NMR eller olika nazistiska organisationer och sådär. Och det tangerar åtminstone det du säger. Men det är svårt det där, för att då gör ju liksom i första läget polismyndigheten en bedömning att även om den här personen som har det här vapentillståndet inte är dömd för några brott, så umgås han i kretsar där våldsanvändning inte är främmande. Därför bör inte han ha vapen.
Man kan säga till och med om man är med i någon viss organisation som i sina till och med stadgar vill omkullkasta det nuvarande statsskicket eller använda våld för att uppnå vissa politiska syften, och du så att säga erkänner dig till de stadgarna, ja, då kan det ju vara uppenbart olämpligt. Men just det här med lite mer lösa uttrycket att man tillhör ett visst kriminellt nätverk, det tror jag skulle kunna missbrukas ganska kraftigt om man inte håller efter de som vill göra en väldigt, väldigt extensiv tolkning utav det begreppet.
Ja, men vi har ju exempel på det också. Alltså, vi hade ju till och med en kvinna, en jägare uppe i Dalarna någonstans, som var tillsammans med en kille som var med i Bandidos, eller ja, jag tror att det var Bandidos, men ett MC-gäng i alla fall. Och hon blev då med sina vapentillstånd. Då kan man ju fråga sig, liksom, är det rimligt att var går så att säga gränsen för hans bekantskapskrets, och vem är den får inneha vapen och inte?
Det är en juridisk nöt att knäcka. Svåra frågor som vi avslutar med här i dagens juridikpodden, första för det här året, 2021 som året heter. Tack för att ni har lyssnat. Välkomna tillbaka nästa vecka.